Och nu har jag satt på inspelningen till nästa presentatör. Henrik ska tala om spelteori bland annat.
Ja,
var det inte det?
Jo, det är en spelteoretisk approach. Vi har ju berört det tidigare. Och det var ju väldigt passande att du har koll på det. Ja. Hej. Kul att du är här. Ja, just det, det var en sån här tre frågor än. Eller, ja. Så, om du var reporter skulle du kallas skjutjärn, tror jag. Men,
okej, men jättebra.
Vi ska väl inte direkt kanske titta på hur man hittar ett svarsreplik, för det pratade vi lite om förra rasten här. Att det inte blir... Ja, att bli mer konkret, så att jag har inte listat några exempel, men jag, vi kommer främst att beröra en strategi för att hitta en bra lösning i ett dilemma egentligen. Det är det som spelteorin handlar om här. Men om man vill läsa om ge och ta feedback så kan jag rekommendera den här boken. Det, där får du veta att du kan... besvara ett påhopp eller så på ett visst sätt. Den som är markerad, ja. Vad sa du?
Men matte spelar ju i fråga två.
Ja, det är temat för hela passet här. Så jag tänkte att vi blir inte så konkreta som att titta på svarsrepliker om vi inte kommer att göra det på slutet mer specifikt, för att det känns inte superrelevant.
Kan du bara nämna författarens namn
där? Det låter som folk har fått zooma in och fota den.
Stefan Gunnarsson. Det är en sån här självhjälpsbok. Jaha, ja. Det är en sån man brukar få när man går i konflikthanteringskurser, tror jag. Och Helena pratade, du tog upp den här konflikttrappan också om eskalerande konflikter, och det kommer vi att beröra här lite grann. Men utmaningen i sig då, som jag tittar på, det är att bygga upp en strategi som är hållbar för att hantera ett angrepp egentligen, och det här är på individnivå i en organisation. Meadows, som jag såg att hon dog redan 2001. Jag visste inte om den när jag läste boken, så det var lite tråkigt, för den är väldigt läsvärd. Så det är tragiskt. Men hon pratade om att skapa feedback policies. Alltså att vi kan formalisera och standardisera feedback. Att den inte behöver vara individanpassad. Utan att den effektivaste lösningen på ett problem är intressant egentligen. Varför konflikten har uppstått eller vem som har sagt vad, det är kanske mindre intressant. Vad som är en konflikt, vi pratade om det också förra rasten, det bör vara definierat i systemet redan genom vissa principer.
Ja,
så att de enkelt kan identifieras, så att vi inte hamnar där. Är det här ett angrepp eller har vi startat en konflikt nu? Utan vi kommer att ha vissa kännetecken på den redan.
Jo, det är bra att ha sånt. Samtidigt så sa ju föregående talare att ibland vet man inte, och då får man vara ute och sondera terrängen. Man känner på sig att någonting har gått snett, någonting har gått fel. Detta kan vara en konflikt. Och då tillämpar man inte direkt regelverket, utan det man gör då är att man pratar runt om saken. Till exempel kan man prata om hur man pratar. Man pratar om det man pratar om, så att säga. Varför pratar vi om det här?
Ja.
Ja, och då ställer man frågor om det. Kan det vara så att är det bara jag som känner så här? Är det jag som är dum, eller är det, kan någon förklara för stackars mig? Man brukar, det är ett väldigt förlösande att man hänvisar allting till sin egen situation för att rädda ansiktet på alla, för att inte tända gnistan, för att inte eskalera konflikten.
Det är också en härskarteknik att förminska sig själv.
Ja, det är absolut.
Och det är väl det vi vill undvika.
Det är väl inte att förminska sig själv att säga att, alltså att man pratar jag i termer. Min upplevelse, jag kan
stackars lilla mig så att jag också förstår.
Jaha,
den var ju... Den är inte hem.
Ja, och det är ju exempel på återigen så här, vad som kan vara väldigt effektivt i ett replikskifte kanske. Det kommer vi inte... Det har inte jag tittat på, för jag tänker att det här kan vara på en mer generellt giltig nivå. Generiska åtgärder. Så vi återvänder till våra feedbacktyper då. Det här är sådana här hävstänger som vi kan identifiera i organisationer. Feedbackloopar är två sådana där vi kan gripa in och med små justeringar nå väldigt stora effekter.
Jättebra. Och det här är ju grunden i systemvetenskap, de här två feedbackarna. Man talar om positiv feedback förstärkande, negativ feedback balanserande. Rent teoretiskt alltså. Det är inte så att den är negativ, någonting dåligt i den, utan den är just balanserande. Så när du tar det på svenska låter det väldigt bra här.
Ja, och vi vet ju alla att den förstärkande loopen kommer fortsätta förstärka sig själv och till slut få systemet att spinna ur kontroll och antingen brisera av egen kraft eller omkullkastas och uppstå i någonting nytt, medan den balanserande loopen då finns där för att skapa en jämvikt på sikt och ett hållbart system.
Är det inte den här plus och minus? Är det med det att göra? Jag tänkte på förstärkande loop.
Man brukar kalla det för positiv och negativ.
Ja, precis.
Ja, just det. Ja, laddningen i dem. Ja, exakt. Återigen på individnivå, en effektiv feedback som man brukar säga. I kraften är den finns ju där för att guida in mig på rätt spår egentligen och svara på de här tre frågorna. Vart är jag på väg? Hur ska jag ta mig dit? Vad ska jag göra när jag kommit fram? Vad blir nästa mål för på min resa egentligen? Man kan också skära på den här ledden att man kan säga att feedback kan ges på flera nivåer. Den kan vara produktorienterad eller personligt orienterad. Och vi har ju berört den här personliga aspekten i angreppet. Någon behandlar mig illa. De kanske inte tittar på det jag gör, utan den personen kanske tittar på vem det är som utför prestationen.
Ja, visst.
Eller hur bra jag lyckas med det. Om jag lyckas bra kanske inte heller är helt önskvärt. När vi har identifierat en konflikt, då kan man säga att vi har hittat en systemfälla, och det är alltså när ditt välbefinnande påverkas av mitt välbefinnande och vice versa. Vi bygger upp en konflikt till exempel genom någon typ av, det kan vara en kapprustning exempelvis. Du bygger upp en vapenarsenal hemma hos dig, du bunkrar upp för ett framtida krig, och då känner jag att jag måste göra samma sak eventuellt för att kunna ha en balanserad styrkeförhållandet på något sätt. Kan ju egentligen bara undvikas på två sätt. Det logiska är att det inte dras in i någon kapprustning. Men om jag väl är där så kan jag antingen då välja att inte delta. Att försöka stå över. Den lösningen är ju inget som förespråkas av Harald till exempel. Utan
nej, B-delen är
det. Då är det ju alternativet då, att förhandla ett nytt system. Ja, genom feedback då.
Ja, kapprustningen i världen, det löstes ju mellan Sovjet och USA till slut när de började nedrusta. Så det var ju förhandlingslösningen där som löste det.
Ja.
Det är väl inte riktigt löst då?
Nej, de är en ny vända nu igen. Man har börjat igen.
Det går i cyklar.
Ja, precis.
Så. Ja, då, precis. Och det är väl väldigt vanligt att konflikt fortgår. Då kan vi säga att ha en terrorbalans eller ett dödläge ofta. Ja.
Är det något som piper?
Nej, det är där tror jag.
Ja, det är
handlingskraft.
Brandkår.
brandkårsutryckning.
Ja. Tog tag i saker.
Jo, det var en väldigt bra replik. Jag repeterar den här så den blir inspelad. Kan man inte välja att inte delta ibland? Visst är det så. När vi talar om de här konflikterna, när jag sa att man alltid måste agera, det är när man själv blir indragen eller när man själv är påverkad. Däremot som chef finns det många situationer där man i litteraturen säger att chefen måste lära sig att låta de underordnade göra upp sinsemellan. Så när de kommer och säger att någon är dum eller någon bråkar med mig, så kan chefen säga: det där borde du fixa själv. Jag tänker inte hjälpa dig. Jag är inte din pappa eller mamma som tänker gå och ta storebror i örat eller något, utan du får lära dig att göra det själv. Det kan hända att det finns väldigt många sådana situationer. Och ja, ska inte gå igenom dem här nu, utan det tar vi en annan gång, för du ska presentera. Du vill säga något, Johan?
Nej, men att det kan ju vara de att man anser att det är ett ledarskapsproblem.
Mm. Ja, då är det, ibland ska ju ledaren absolut ta tag i det. Det finns sådana situationer. Men bara för att svara på Minas fråga här, att i vissa situationer kan man ge rådet till en ledare att lägg dig inte i. Ledaren ska inte lägga sig i alla tänkbara relationer, utan om ledaren känner att det här borde de faktiskt ha kompetens att klara upp själva, då kan det hända att de faktiskt gör det. Och då har de lärt sig att hantera sina egna konflikter. Så situationen kan uppkomma.
Ja, jag skulle bara säga det, att jag har förutsatt en konflikt på samma hierarkiska nivå egentligen, och då finns det ju väl kanske bara två alternativ när det inte är någon chef som kan intervenera, utan att det är att vi håller konflikten latent eller att du eller jag lämnar spelet, alltså lämnar organisationen. Så att den kan...
Jag tror jag ska svara på den. Det är en klassisk regel i det sammanhanget. Exemplet du sa, det är att man tillämpar det timeout. Det vill säga man säger till personen att just nu har jag inget bra svar, eller just nu verkar det som att vi inte kommer vidare. Och så går man någon annanstans och tar reda på massa information om hur man ska sänka den här personen eller vad det nu är man är ute efter. Så att man sen är förberedd inför nästa möte. Det finns absolut sådana situationer där man väljer att inte ta striden nu. Man känner att det inte är konstruktivt just nu, för att man inte har information eller för att motparten är upphetsad av någonting eller alkoholpåverkad eller vad som helst. Du gjorde verkligen någonting. Du hade ju en total distans. Det är ju ett aktivt beslut att hålla sig undan. Så det där att när man säger att man måste göra någonting, det handlar ju mest om att man ska fatta ett beslut om, ja, vara medveten om den strategi man har. Men det behöver ju inte alltid betyda att man ska prata ut med någon. Det finns mängder med olika spel som går ut på att man just säger så lite som möjligt, eller man pratar om någonting helt annat, eller man pratar medvetet strunt hela tiden för att ingen ska få en syl i vädret och så vidare. Det är massvis med olika knep och tricks man kan ha för att få komma dit man vill. Så att i spelteori betyder det inte att man alltid ska vara snäll och vänlig och ta hand om hela världen eller reda ut allting. Det är önskvärt ibland, men ibland är det så snålt spel att man kommer ingen vart med människor. Men då måste man agera på något sätt så att man slipper bära på deras problem. Och det gjorde ju du genom att ta en distans till vederbörande. Och det var ju helt rätt då. Du hamnar diskussionen utanför här hela tiden. Men det blir så.
Ja, det blir så lätt så. Men jag ska dra något exempel där innan vi får allt för tajt om tid på hur en spelplan kan ritas upp
Vi har tid, så du behöver inte bli stressad.
Det här var bra, då ska jag inte forcera, utan då kan vi låta det. Vi ska spela ett spel som heter Fångarnas dilemma. Det här är den mest klassiska varianten kanske av jämviktssökande strategispel. Och som vi sa, vi förutsätter två parter som båda är rationella och som vill sitt eget bästa och alltså och maximera sitt utfall. Och i utgångsläget så har vi bara en konfrontation eller interaktion med varandra, så att jag tittar på Harald, men jag kan som föreställa mig att du har sagt någonting om mig som jag har tagit illa upp då. Och då är ju egentligen frågan som jag ställer mig, om jag bara konfronterar Harald eller om jag bara ignorera det som har sagts.
Då finns ju risken att jag fortsätter att mobba dig kontinuerligt. Om du aldrig sätter mig på plats.
Nej, och det vet jag ju inte eftersom det bara hänt en gång då. Men Ria och Beda kallar de här spelarna i det här spelet. Och vi kan se att om båda vill maximera sitt utfall, så kan vi se att vad skulle Beda göra om Ria väljer att konfrontera Beda? Jo, då skulle hon välja att ignorera Ria. Och om hon väljer att om Ria skulle välja att ignorera Beda, att inte prata med henne om det som har hänt, då skulle Beda fortfarande välja att ignorera Ria, eftersom 1 är större än 0 och 5 är större än 3. Och det här är någon typ av trivselskala kan man säga, som går från 0 till 5 då. Så högre poäng desto bättre trivsel.
Vad sa du? Ju mer man ignorerar.
Oavsett vad motparten väljer att göra egentligen, så kommer jag att välja att ignorera, eftersom jag får en högre nivå på på mitt utfall. Och jag vill ju maximera mitt utfall. Och det betyder att vi kommer att hamna i den lägre, högra kvadraten där som är fet. Som en jämvikt egentligen. Om vi tillämpar våra strategier, utfallsstrategier.
Får jag fråga?
Ja.
Så om jag är Ria, ja. Så, och jag tänker att jag vill ignorera den här konflikten.
Ja.
Och Beda tänker samma sak.
Ja.
Då hamnar vi i den rutan.
Precis. Men varken Ria eller Beda vet ju vad den andra tänker. Nej. Eftersom så var och en måste de tänka ut sin bästa strategi oaktat vad den andra gör, så att säga. Vi har ju bara träffats en gång.
Men är det inte då konfronterat på det?
Precis, vi skulle ju nå ett bättre läge här, men eftersom båda har ett högre värde på sitt utfall oaktat vad den andra parten gör då, så att säga. Om du väljer att konfrontera mig och jag ignorerar dig, då får jag 5 och du 0. Och då väljer jag att ignorera dig om jag tror att du kommer att konfrontera mig.
Jag tänkte på Rias position, om hon konfronterar.
Ja.
3 i första och 5 i andra. Så för henne är det.
Hon ska också.
Nej, förlåt. Jag hänger med.
Just det.
Jag tänkte ja.
Så här ser modellen ut, det tar ett tag att vänja sig vid den, men man kan undersöka den också. Man brukar säga att det finns massor av implikationer av spelteori i psykologiska experiment och som jag har hört i politiska sammanhang också. Det är en statsvetenskaplig modell från början, tror jag, von Neumann på 40-talet skapade den här. Och man använder den för att undersöka företag på oligopolmarknader exempelvis. Finns det en väg ut ur det här dilemmat då, där vi inte når den här nivån, 3 plus 3 skulle vara 6, och det skulle vara högsta sammanlagda utfallet på våran trivsel egentligen? Jo, det är att skaffa oss information om den andra spelaren egentligen. Och det gör vi genom att upprepa kontakterna oss emellan. Om jag bestämmer mig för en strategi där jag alltid konfronterar den som angriper mig direkt, då kommer jag att lära mig att antingen så kommer den personen att konfrontera mig också för att se att det leder till ett högre utfall. Eller så kommer vi att hamna då i den här ignorera delen igen.
Men om jag vet att du alltid konfronterar så kommer jag alltid ignorera dig, så plockar jag 5-poängaren hela tiden.
Ja, det finns ju en massa sådana strategier här. Och då måste jag lära mig en strategi som går att använda då, om du skulle fortsätta ignorera mig.
Finns det någon generell strategi för det här?
Ja, den här strategin den kallas ju Nash-jämvikt, och det är att jag maximerar mitt utfall givet att jag vet vad du kommer göra. Men det bygger på information om motspelarens val.
Jag måste bara komplettera det lite där. Det fanns en sån här konfliktforskare, rådgivare åt Bill Clinton, sån här, som ger rådet när ska man bomba, när ska man inte bomba, när ska man gå in i krig och inte krig. Då använder de såna här principer, och precis det som Henrik har sagt här då. Och det de utvecklade med sina datorsimuleringar var den att principen, man börjar alltid med att konfrontera. Man förutsätter att motparten tänker prata. Men så fort motparten inte gör det, om motparten då svarar med att ignorera, för det lönar sig ju att ignorera. Om hela världen håller på att konfrontera och man går omkring och ignorerar, då vinner man spelet. Och då kontrar man det med att så fort någon ignorerar mig, så kontrar jag genom att ignorera dem. Jag straffar dem. Nu har vi konfrontera och ignorera här. Man kan liksom säga samarbeta och straff eller något här eller någonting annat. Det vill säga, om man gör det så statistiskt sett, om det är riktigt, riktigt många spelare och alla spelar mot varandra, så blir det så att alla som försöker på att tjäna sådana där smygpengar eller smygpoäng genom att gå omkring och ignorera, de blir alltid straffade. Så man börjar alltid med att konfrontera, och går det inte så ignorerar man direkt den person som beter sig illa. Och det är lite av det vi pratat om här, att man måste alltid reagera, man måste alltid så att säga straffa dem eller på något sätt göra någonting som får människor att förstå att det lönar sig inte att bråka med mig, det lönar sig inte att lura mig.
Och det är en... Ja, visst...
det här till en konfliktsituation och inte en spelsituation så att säga, och två ignorerar varann, då blir det ju ett dödläge egentligen. Om den ena ignorerar så svarar den andra med att ignorera. Det blir ju vad gör man då? Så att säga, då har man ju lagt det på ett frysläge.
Och där hamnar vi ofta att vi inte når det högsta utfallet. Vi hade ju exemplet med kapprustning till exempel. Det är ett dödläge så att säga, att kostnaden är för hög att undersöka om den andra skulle konfrontera, för att vi riskerar ett världskrig kanske. Och därför så behåller jag mig i den här spelhörnan där jag känner mig trygg. Så jag vill inte riskera att hamna där.
Om man inte pratar så dramatiska saker som krig, utan kanske på en lite mer vardaglig nivå mellan människor anställda i en organisation, så är ju min erfarenhet är ju att det här är väldigt så här, det låter ju strategiskt och man kan kalkylera och planera och vara mitt nästa drag, men min erfarenhet är att det är ofta väldigt mycket känslor involverade och människor känner sig rädda och otrygga och kan inte förmå sig själva att agera rationellt i det här. Man kanske inte kan tänka då att om jag gör så här då kommer det bli så, utan det blir bara konfrontation snarare tills någon bryter ihop eller lämnar eller,
ja. Jo, och det är därför spelteoretiska modeller inte är tillämpbara i alla sammanhang kanske, eftersom, och det gäller ju nästan alla nationalekonomiska modeller som också får kritik, att de förutsätter ju rationella individer.
Och det är en viktig kärnpunkt just i konflikter, att människor agerar inte rationellt.
Nej, visst. Så att det kan ju bli schematiskt.
Nej.
Mm. Jag tycker ändå att man kan verkligen sätta in det ändå, tycker jag. Som du nämnde nu, alltså i en parrelation till exempel. Mm. Då gör man ju så.
Man börjar med att konfrontera och sen bara gå. Ja.
Men sen får man inga resultat, då ignorerar man.
Jag kan säga
att spelteorin ska ju vara tillämpbar på alla tänkbara system. Även det systemet som består av en parrelation.
Ja, jag tänkte, det exemplet som du tog, Harald, det kallas ju tit for tat, alltså öga för öga, att det är någon typ av vd-delningsstrategi som jag använder beroende på vad motparten gör. Och det, alla vi som har varit i ett parförhållande känner väl igen att vi är tillbaka med samma mynt ofta, för att se hur det biter, så att säga. Så en upprepad strategi är ju väldigt vanlig.
Ja, här kommer en.
Med risk då för att jag kanske har sovit när vi har pratat konflikter. Men det som kanske inte har kommit fram, tänker jag, det är ju att vi har olika sorters konflikter. Och nu pratar vi väldigt mycket om konflikter mellan olika individer där så mycket känslor är inblandade. Och den typen av konflikter och även värderingskonflikter är ju oftast väldigt svåra att lösa. Men vi kan ju ha en konflikt kring hur vi ska lösa ett specifikt arbetsproblem. Alltså vi har ett produktproblem eller en arbetsrutin. Och då är det ju en sakfråga som oftast är enklare. Så det är ju, jag vill liksom på något sätt bara klargöra det att vi har olika sorters konflikter och agerandet kan ju vara verkligen olika beroende på typ av konflikt.
Pratar vi om generella principer, så även om det är olika så vill man hitta det som är likt i alla konflikter. Och det är så naturligtvis att alla konflikter är lite olika, men samtidigt finns det vissa hållpunkter, och då kommer vi igen in på det här systemvetenskapliga perspektivet att man vill alltid försöka hitta det som är generellt, som alltid gäller, så att man kan hitta standarder, så man kan hitta principer, så man kan hitta regler, så man kan skapa strukturer som gör att saker och ting går lättare nästa gång. Man formaliserar strukturer. Och spelteori är ju ett sätt att formalisera hur bör man bete sig. Sen är ju varje konflikt unik, men man kan ha det som en slags teoretisk grund för sitt beteende.
Ja, och en väldigt enkel matrismodell också för att lite grann. Den kan ju utvecklas i oändlighet och strategierna kan ju vara hur många som helst, men det intressant att se det som en spelplan.
Men det är ju som att alla kommer välja att ignorera och då löser man ingen konflikt.
Nej, statistiskt sett gör man inte det. Om du börjar ignorera så kommer du märka att du kommer alltid hamna här. Det kommer aldrig gå bra för dig, utan känner bara en poäng varje gång. För till slut så lär ju sig alla runt omkring dig vet att det går inte att samarbeta med, så ingen vill samarbeta med dig. Men om du ibland försöker reda ut det så kommer du träffa andra som gör det. Så kommer du till slut hamna här. Och då uppfostrar du hela världen till att du befinner dig i den. Vi maximerar varandras vinst. Skicka bak den, är du snäll.
Alltså den här modellen används ju oftast i nationalekonomi som du precis nämnde. Och det man ofta då säger är att om vi säger så här, vi förutsätter att du och jag har ett samarbete. Förutsatt att vi samarbetar, då vinner vi båda 3 poäng. Mm. Och så länge vi håller oss till det, då har vi en närkänvikt. Men plötsligt får du för dig att, nej, nu skiter jag i henne. Om jag gör precis motsatsen så kommer jag tjäna 5. Mm. Och då hamnar vi i, liksom, går vi från 3-3 till 0-5 där. Mm. Och i det läget, då finns det ingen anledning att jag ska fortsätta göra det vi har kommit överens om eftersom du bröt det. Och det är då vi hamnar i 1-1, jämvikten. Förstår du? Så att i det läget, när vi båda har brytit det vi har lovat, då hamnar vi i ett läge där ja, vi tjänar lika mycket båda 2, men ingen tjänar maximalt. Så tanken är väl snarare att med samarbete och att alla håller sig till det som är tänkt, så kommer vi båda att optimera vår utdelning.
Mm. Just det.
Jag hade svårt att känna.
Ja, nej, men det är en intressant modell att utforska. Just det, jag sa ju att det finns så många implikationer i verkligheten. Ett exempel kan ju vara till exempel 2 elektronikkedjor som envisas med att annonsera jättemycket i direktpress och bladar in såna jättedyra bilagor. Ofta, kanske varje helg, kommer det med tidningen från 2 olika kedjor. Och vi kan se att om båda valde att inte annonsera så skulle båda göra väldigt hälsosamma vinster, men istället så går man med förlust varje månad eftersom jag inte har råd att inte annonsera om du gör det, och då kan det vara en strategi som jag håller mig till tills du är borta ur spelet, tills du inte orkar hålla ut längre. Och det är ju inte alls ovanligt, det har vi sett till exempel i den branschen, flygbranschen, bland banker kan det vara vanligt, lockpriser. Därför måste det ju finnas starka regleringar. Det pratar ju årets nobelpristagare i ekonomi mycket om, att om en marknad är reglerad eller inte är inte det viktiga, utan det viktiga är att det finns starka tillsynsmyndigheter som ser till att spelreglerna efterlevs. Så att vi kan få en fair spelplan.
Och här är det något ytterst intressant. För det som kan hända om man drar det här vidare är att vi har i Sverige något som heter konkurrensverker. Att människor är skyldiga att konkurrera. De får inte samarbeta. Så de som gör det här annonserar inte vidare. Det kan i vissa sammanhang kallas för kartell. Då kan man bli bötfälld och få betala mångmiljonbelopp för att man samarbetar för mycket. Man ska inte samarbeta, utan man ska hela tiden konkurrera, tycker man på Konkurrensverket.
Och då, ja, precis. Då konkurrerar man hellre ihjäl varandra än att...
Ja, precis. Men det är meningen att de ska konkurrera ihjäl varandra så att kunderna får det billigare hela tiden.
Ja, precis.
Men det är ju en lite överkurs jag berättar nu. Det är tvärt emot det du säger, men det är en liten lustifikation. Att det här med balansen är bra för de som agerar, men kanske inte för omvärlden alltid.
Nej. Just det, jag tänkte också i den här tjocka boken som jag har pratat om att här kan vi också visa algoritmiskt hur ett sånt här, om vi är nöjda med utfallet så kan vi då ha ett flödesschema egentligen som vi håller oss till. Annars så börjar vi om igen, och det är samma sak med en strategi här i spelet då, att där kan jag mixa strategier tills jag är nöjd med utfallet. Och då har jag kommit till den slutliga sanningen, till vad jag bör hålla mig till i spelen.
Ja. Det intressanta med det du har gjort här, det är att du har försökt formalisera dina egna teorier riktigt långt också, vilket jag naturligtvis blir lycklig över, eftersom du då gör det som en systemvetare gör. Är man chef för en organisation och håller på och reder ut allting så att det blir riktigt, riktigt tydligt och klart allting, då blir det senare mycket lättare att skapa de här reglerna som är konsistenta med resten av organisationen så att det blir i balans med allting annat.
Ja, just det, saknas en pil här.
Ja,
det,
jag ser det också.
Ja, men det är som
inte så stor roll. Man vet nej, hur du har det. Tänkt.
Men på så sätt alltså alla modeller bygger på förenklingar. Som du säger, i verkliga livet finns ju en massa komplikationer, men det här är ett tankeväckande sätt att kunna angripa konflikter eller taskiga repliker på, alltså rent modellbaserat. Och inte börja tänka hur tänkte den här personen när den sa så. Utan jag är väldigt lösningsfokuserad och vänder mig till modellen istället. Vad ska jag göra när personen säger så? För jag vet att jag kommer bli angripen förr eller senare. Och det kommer hända om och om igen hela livet förmodligen. På alla arbetsplatser. I alla förhållanden. Förmodligen. nej då, jag menar inte så. Men alltså... Det är därför man designar en spelplan.
Ja, du vill inflika någonting. Intressant. Det tar vi här. Skicka mikrofonen just nu.
Nu är jag tysk här, och då är jag precis motsatt. För nu är det liksom strategin är att man ska konfrontera eller öppna upp för konflikten. Men genom att vi är i ett samhälle i Sverige som är väldigt konflikträdd, så är det precis tvärtom i verkligheten. Så fort du säger någonting så är det du som blir utfryst. Även om det ska driva organisationen framåt. Om då alla andra duckar. Så är det plötsligt du som egentligen har den bättre idén. Som går emot systemet. Som är van vid att tysta ner saker.
Det är bara företagskultur utan även svensk kultur. Satt du fingret på.
En tysk i Sverige får lära sig att frysa ut tillbaka då. Så att de blir utfrysta från dig.
Det sa jag Harald också, att såna whistleblowers väldigt ofta råkar illa ut. Jag vet inte om det bara gäller i Sverige eller om det är...
Ja, det är hela världen. Ja. Det behöver vara, om det är Edward Snowden råkar han ju riktigt illa ut. Men även alla andra på mindre och större företag runt om i världen. Mm. Maktstrukturen är sån så den som skvallrar blir bestraffad. Du hade några frågor också.
Ja, men de har vi nog... Alltså den första frågan, den var mer en så här individuell tänk själv kring din situation egentligen. Var du nöjd med utfallet eller hade du velat ha en modell i bakfickan att kunna plocka upp som ett verktyg? Har du känt att du saknar det? Det är ju något man kan fundera på när man tittar på såna här lösningar, förslag på lösningar på dilemman. Men däremot den andra är lite mer filosofisk kanske. Alltså förlorar vi människan bakom återkopplingen om vi ska följa en strikt modell när vi ger den? Vi pratade om intuition och rationalitet förra gången. Jag vet inte vem det var som gjorde det. Men.
Du har en filosof, men det gäller ju hela det systemvetenskapliga perspektivet i organisationer, att man vill formalisera, man vill ha enhetliga modeller, man vill ha standarder för att kunna koordinera komplexiteten, för att kunna få processerna att bli så automatiska som möjligt. Samtidigt blir ju problemet det vi varit inne på också. Du sa att den mänskliga dimensionen försvinner. Och det som försvinner i organisationer som blir alltför formaliserade är att de blir byråkratiska. Och lösningen på det här då, byråkratiproblemet, är att om man som ledare skapar rutiner, modeller, formaliserar och känner att det går åt fel håll, så behöver man kunna göra om det. Och det är därför ni går den här kursen, för att ni som ledare ska kunna göra det. Det som en del ledare gör är att de tar in en konsult som ritar modeller och visar PowerPoint-bilder och säger att ni ska använda vårt affärssystem. Och då tackar man ja till det och sen sitter man i knät på konsulten och vet inte hur man ska göra när rutinerna inte fungerar. Då måste man betala ännu mer och ännu mer. Så det är alltså ett tips till er att bli konsulter för att introducera affärssystem. Då kan ni tjäna hur mycket pengar som helst, eftersom då blir de här ledarna uppbundna till er. Ja, lite granna kommentar på din fråga där. Ja. Det finns ju faror med att formalisera, men om man själv gör det, om man själv har designat de här rutinerna i organisationen, då kan man ändra på dem, för då förstår man dem. Och det är varje chefs och ledares centrala uppgift att förstå hur alla de här rutinerna fungerar, så att det är ledaren som har så att säga hela organisationen i sin hand. Man ska känna hur det fungerar, man ska veta hur det fungerar, så att man kan plötsligt göra om det, så att man kan själv omorganisera. Annars får man anlita någon annan som förstår sig på organisationen, och då är det farligt. Ja, du börjar bli klar. Ska vi ge dig en applåd?
Ja, tack.
Och nu ska alla som parkerat springa och flytta på sina bilar. Och medan alla de flyttar på sina bilar tar vi en väldigt kort rast då, på 5 minuter bara.